Det här är P1, Sveriges Radio.
Sportbladet gick på spektakulär AI-bluff om fotbollsklubben Malmö FF.
Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte det då, en av de stora dagstidningarna i Sverige.
Nu vägrar tidningen att ställa upp på intervju.
Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
Och så om hotet mot arkiveringen av internet.
Det är ingen som vill Wayback Machine något illa. Däremot så behöver man skydda sitt material.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till veckans Medierna. Förra veckan publicerade Aftonbladet en artikel om framtiden för fotbollsklubben Malmö FF. I mars fick klubben ny styrelseordförande, Zlatko Richter. Och rubriken i tidningen var avslöjar, : så planerar Zlatko Richter att bygga nya Malmö FF. Det är en spektakulär publicering. Tidningens stjärnreporter Daniel Kristoffersson har kommit över ett internt strategidokument som enligt honom skickats ut till samtliga medlemmar i styrelsen. Men det finns ett problem. Dokumentet som hela publiceringen kretsar kring är falskt, skapat av AI. Johan Cedersjö är reporter.
Jag fick ett mejl av en vän till en vän som skickade mig det dokumentet. Så jag tittade på det väldigt kvickt, men jag höll på med en massa annat. Och tänkte, det här är så absurt så att det behöver inte kommentera ens en gång.
Det cirkulerar ett dokument i Malmö. Det framstår som att det är skrivet av Zlatko Richter, styrelseordförande i stans stora fotbollsklubb. Men som han själv säger, det var så absurt att ingen borde ta det på allvar.
När det sen dök upp en halvtimme senare som en artikel i Aftonbladet så blev jag rätt chockad liksom, för det var så mycket konstiga felaktigheter som var svåra att liksom kommentera.
Chockad, sa du det?
Det var lite absurt. Jag tänkte, det är väl ingen som publicerar det här. Speciellt inte då en av de stora dagstidningarna i Sverige.
Dokumentet är skrivet på engelska. Det är 8 sidor långt och har rubriken Från kris till marknadsledande. En strategi för agentisk AI för Malmö FF. Målet enligt dokumentet är att Skåneklubben om 10 år ska vara världsledande i arbetet med att implementera AI i hela sin verksamhet. En strategi målas upp för första året och på en detaljerad nivå står vad som ska göras de första 100 dagarna. Det står att dokumentet är hemligt, endast till för Malmö FFs styrelse. Avsändaren är Zlatko Richter och det är daterat 24 maj 2026. Samma dag som Malmö FF på hemmaplan förlorar mot nykomlingen Västerås.
Kommer inlägget och där! På tilläggstid, Västerås gör 3-2.
Egentligen hade supporten Johan inte ens tänkt att följa Malmö FF mer innan VM. Det var för jobbigt när det gick så dåligt. Men det blev som det blev. Han följde matchen mot Västerås. Och uppgiven efter förlusten satt han sig och öppnade AI-assistenten Claude.
Det du gör där, det är att du skriver så här, sätt dig in i att du är liksom ny styrelseordförande i första prompten. Varför gör, liksom, berätta om den som drar igång hela det här liksom, arbetet.
Alltså AI gör ju vad den blir tillsagd och det är ett sätt att få den att anstränga sig mer. Typ, hur skulle du lansera den här produkten om du var världens bästa marknadsförare?
Istället för att man som normal person vill veta de här sakerna är det ett sätt att prompta för att AI ska anstränga sig mer.
Johan vill inte medverka med sin egen röst, så en annan person har läst in hans svar. Han var tveksam till en intervju, tycker allt känns lite pinsamt. Men han är också fascinerad av hur det kom att bli.
Jag har fått fram dokumentet och tittat på det och tycker det ser kul ut, så skickar jag det till min lilla WhatsApp-grupp med 4 personer.
Från den gruppen får dokumentet vingar och hamnar till slut hos Aftonbladet som publicerar sitt så kallade avslöjande.
Alltså det är bara så absurt. Framförallt att det var så ordagrant avskrivet. Det fanns i min värld inga som helst tvivel på att det var från mitt dokument. Det var till och med i vilken ordning saker och ting listades och exakta summor och så vidare.
Johan hör, i vänlig ton, av sig till Aftonbladets reporter Daniel Kristoffersson. Berättar exakt vad som har hänt. Skickar skärmdumpar som visar hur han har tagit fram dokumentet. Men svaret han får förvånar. Daniel Kristoffersson bekräftar att han sett dokumentet, men blånekar till att det skulle vara det som hans artikel handlar om.
Svaret är på något sätt ännu mer absurt än att de har publicerat. Faktiskt. De vill inte erkänna att de gjort fel. Och så hoppas de att det går vidare till nästa nyhetscykel. Och det gör det ju alltid. Så det är väl rätt smart. Men varför har vi en massa journalister om de inte kan göra en rudimentär faktakoll?
Jag har också fått ta del av Johans konversation med AI-assistenten. Det slutgiltiga dokumentet och mejlkonversationen Johan hade med Aftonbladet. En central fråga tycker jag, sökte Aftonbladet dig för en kommentar om just det här dokumentet då som de påstod var från dig?
Nej, det gjorde de inte.
Malmö FFs styrelseordförande, Zlatko Richter, igen. Är du säker på det? Du har liksom ingen, är du säker på det?
Nej, så han Daniel Kristoffersson som släppte artikeln har inte kontaktat mig innan.
Alla kan göra fel. Gå på en bluff. Det ska gudarna veta. Men hur hanterar Sveriges största nyhetssajt en sån här fadäs? När Malmö FF hör av sig till Aftonbladet får de liknande svar som supporten Johan. Det är inte AI-dokumentet som är grunden i publiceringen. Tidningen har, enligt dem, andra hemliga källor och dokument. Bedrägligt, tycker Zlatko Richter.
Det syns ju väldigt tydligt. Om man läser, nu vet jag inte om ni har fått ta del av det här dokumentet. Om man läser det och sedan läser artikeln i Aftonbladet så är det ju där de har tagit ifrån. Sen är ju deras svar att de har flera olika källor. Och det kan jag inte... Det kan inte jag validera på något vis, men det är svårt vi får.
Men tycker du att det är någon slags dimridå de lägger ut för att liksom inte behöva erkänna att de har gjort fel? Eller gått på en bluff till och med?
Ja, i min värld är det så. Men det är inte det de svarar när man frågar.
Istället för att erkänna sitt misstag har Aftonbladet uppdaterat sin artikel gång efter gång. I den version som är publicerad nu finns vad tidningen kallar en fotnot. Det står: ett fåtal uppgifter i den ursprungliga artikeln har redigerats efter att felaktigheter upptäckts. Men jag har tagit del av ursprungspubliceringen och i den råder inget tvivel. Det är AI-dokumentet som supporten Johan gjort som bär hela det så kallade avslöjandet. I stycke efter stycke hänvisas till dokumentet. Och i ingressen, där ett tiotal förändringar som återfinns i det falska dokumentet radas upp, står det att de här förändringarna, citat, framgår av ett dokument som Sportbladet tagit del av. Zlatko Richter tycker det enda rimliga hade varit att erkänna sitt misstag och avpublicera artikeln. Han hoppas nu att Aftonbladets hantering av det här bara varit enskilt olycksfall.
Men jag hoppas liksom att nu vi framöver liksom att ett, man får chansen att kommentera den här typen av saker i förväg, och två, att liksom man gör en ordentlig faktagranskning. innan man publicerar. Det är väl de två grejerna jag hoppas på. Så får vi alla lära oss av det här.
Vad säger då Aftonbladet? Varför har de inte erkänt sitt misstag utan istället uppdaterat artikeln och på punkt efter punkt suddat ut alla referenser till det dokument som var själva grunden till publiceringen? I tisdags hör jag mig till tidningens sportchef, Magnus Herbertsson, men han vägrar ställa upp på en intervju. Han hänvisar till de skriftliga svaren gett andra medier och skriver att han inte har något mer att tillägga. I senare sms upprepar han sitt försvar. Texten har flera källor som omfattas av källskydd och de sakfel som fanns har rättats. Han skriver sen att om jag inte nöjer mig med de skriftliga svaren som finns får jag söka någon av hans chefer. Lotta Folker är chefredaktör och ansvarig utgivare. Men även hon vägrar att ställa upp på en intervju. Hon hänvisar istället till de skriftliga svar sportchefen Magnus Herbertsson gett.
Det är ju bara att läsa hur Aftonbladet själva har svarat på massa gånger när folk har svarat skriftligt. Det vill säga att man är ju inte nöjd med det.
Olof Lund är fotbollsjournalist och författare och skriver ofta om mediefrågor och publicistik.
Man svarar skriftligt för man vill undvika och följdfrågor. Ja, det är ju antagligen för att man tycker att följdfrågorna blir jobbiga. Men det är ju inte vi nöjda med. När vi granskar, ifrågasätter och ställer folk till svars, då tycker jag om det då finns ett mediemagasin som gräver i vad vi gör som medier, då måste man ställa upp. Och gör man inte det, ja, då blir det ju lätt att liksom säga att ja, men vi i media erkänner aldrig att vi gör fel.
Det var länge sedan något av de stora svenska mediehusen vägrade att ställa upp på en intervju för att försvara en publicering hos oss. Det står de såklart fritt. Men Olof Lund tycker att agerandet från cheferna på Aftonbladet är hyckleri.
Ja, men så vitt jag vet så jagade ju Aftonbladet Anna Kinberg Batra med blåslampa och de var kritiska när hon gav en intervju till någon annan. Ja, den kritiken det ekar ganska tomt från de tunnorna sett till att de inte själva ställer upp. Och när de inte gör det så slår de åt oss alla reportrar.
Sist här Olof Lund, bland mycket annat reporter på TV4 och Fotbollskanalen. Nu tar vi några medienyheter från veckan som gått.
Ansvarig utgivare har uttalat sig. Exekutiv producent har uttalat sig. Presschefen har uttalat sig. Men ingen vill riktigt stå för beslutet att ha bokat in högeraktivisten Nick Alinia till SVT-programmet Invandrare för svenskar. Nick Alinia har gjort sig känd som en konfrontativ sociala medieprofil som ofta filmar och hänger ut meningsmotståndare. Hans medverkan i lekprogrammet har i veckan väckt starka reaktioner och flera andra paneldeltagare har vägrat vara med i samma avsnitt som Alinia. Det tog ett tag, men nu är Magda Gads mediasatsning Gad World igång. Det började med ett uppmärksammat upprop om mediebevakningen av Gaza i slutet av förra sommaren, fortsatte med interna avhopp under hösten och en insamlingskampanj under vintern som till slut nådde upp till målet 1 miljon kronor. Sen blev det rätt tyst, delvis på grund av att Magda Gad blivit sjuk. Men nu i veckan lanserades alltså utrikessajten på den amerikanska bloggplattformen Substack. Västermalmsgallerian utrymd. Misstänkt gasläcka var frukt, stod att läsa på Mitt Is sajt i tisdags. Artikeln som saknade egna källor hänvisade till uppgifter i Expressen. Det var bara det att Expressens artikel om fruktdramatiken var 7 år gammal. Ibland går det helt enkelt lite för snabbt, både vid utrymningar av gallerior och webbpubliceringar.
Ett av journalistkårens favoritverktyg, inte minst för oss här på medierna, är den amerikanska gratissajten Wayback Machine, där man kan se hur en viss webbplats eller artikel såg ut vid en viss tidpunkt. Perfekt om man till exempel vill pressa en ansvarig utgivare som försökt gömma undan en misslyckad publicering. Men nu tycks mörka moln ha tornat upp sig på arkivhorisonten. Johanna Korbutiak ringde upp Wayback Machines chef för att höra mer.
So we've been kind of caught in the middle, I think. You know, maybe a little bit of unplanned collateral damage.
Inifrån den lilla biblioteksskrubben på Wayback Machines högkvarter i San Francisco konstaterar Mark Graham att den icke-vinstdrivande stiftelsen, som under 30 år gjort sitt bästa för att arkivera hela internet, nu fastnat mitt i korselden mellan publicister och AI-bolag.
Where AI companies generally speaking are working to access material on the web, and some of that is material from publishers and in particular news organizations, and some of them have decided that they don't want to be part of that effort.
Det är rädslan för att AI-företag ska dammsuga deras sajter i jakt på material och träna sina språkmodeller på, som fått aktörer som The New York Times, tidningskoncernen USA Today och tv-kanalen CNN att blockera den typ av datainsamling, även kallad skrapning, som Wayback Machine ägnar sig åt. Dels för att samma metod kan användas av AI-företagen, dels för att de oroar sig för att AI-jättarna i nästa led ska tugga i sig Wayback Machines arkiv. Ett arkiv som idag består av över 1 biljon webbsidor. Men det senare är en oro som Mark Graham tror att alla som någon gång använt deras rätt långsamma webbtjänst förstår är överdriven.
First of all, let's review the experience. If you've ever used the Wayback Machine, it's slow. It was designed for consumption by humans. You put in a URL, you wait, you know, maybe tens of seconds, and then you maybe will get, you know, a representation of that web page.
So you're saying the argument that AI models will use your archive, that is not likely.
You know, I mean, I guess, sure, I mean, some are going to do it, I'm not going to say that.
Mark Graham förklarar att de aldrig medvetet rundar några betalväggar, vilket gör att deras arkivering av nyhetssajter under senare år inte alls är lika heltäckande som innan publicister började låsa in sitt material. Och han säger också att de vidtagit åtgärder för att försvåra för AI-företag och missbruka deras arkiv. Men han vågar inte garantera att det aldrig kommer ske.
But I would say that if I look at all the problems that publishers are facing and the tension and challenges they have with AI companies, I think this the role of the Wayback Machine in that whole equation is a bit overblown.
I USA har reaktionerna på blockeringen av Wayback Machine varit starka. Och många har pekat på dubbelmoralen i att mediehus som själva flitigt använder sig av tjänsten i sitt grävarbete nu stoppar Wayback Machine från att arkivera just den journalistiken.
And how big of a problem is this?
Well, I guess it depends on whether you want to be able to have access to history and whether or not you want to live in a world in which the truth is paywalled but the lies are free.
Ja, Mark Graham oroar sig för en utveckling där det öppna internet svämmas över av desinformation, samtidigt som sanningen stängs in bakom betalväggar. Och han upprepar sin huvudpoäng, att Wayback Machine inte är journalistikens fiende här.
And I just want to emphasize this one more time, especially if there are any publishers out there. We are.
They are listening. All of them in Sweden are listening.
Every single one of them. Yes. Almost. Well. Oh my God. Oh, the pressure's on. You know that our door, virtual and otherwise, is wide open, and we welcome and encourage folks to reach out to us, and we'd be happy to see how we might work something out.
Han berättar att i USA pågår konstruktiva samtal med flera av de mediehus som blockerat sajten. Och Mark Graham uppmuntrar svenska publicister att höra av sig. För misstänksamheten mot Wayback Machine är inte bara en amerikansk företeelse.
Jag tycker själv att Wayback Machine är en väldigt bra och har varit en väldigt viktig tjänst, för att det är viktigt med liksom en historisk dokumentation av hur internet har sett ut, eftersom det också är i så stor förändring.
Martin Jönsson är chef för omvärldsbevakning och AI-utveckling på Bonnier News.
Sen finns det en problematik som egentligen handlar om hur AI-företagen gör för att till exempel få tillgång till material som ligger bakom betalväggar. Så att tjänster som Wayback Machine har blivit en liten pusselbit i hur AI-företagen jobbar på ett oetiskt sätt. Och det är det som har förändrat att vissa medieföretag har blockat den tjänsten.
Han säger att Bonnier News inte har några planer på att följa de amerikanska medier som blockerat Wayback Machine helt. Men att det är självklart att sajten inte ska kunna komma åt deras låsta material. Och han tror att det enda sättet att värna sajter som Wayback Machine är att lösa själva grundfrågan.
Vi måste få till ett fungerande system där upphovsrätten respekteras. Det finns en risk i det här att vi kommer hamna i ett läge där alla medieföretag blir ännu striktare i hur man skyddar sitt material. Att i princip liksom, göra det omöjligt för, eller försöka göra det omöjligt för all form av skrapning av innehåll. Och det tror jag i sig inte vore bra för ekosystemet.
Martin Jönsson håller alltså med Mark Graham om att det amerikanska webbarkivet egentligen inte är fienden här.
Wayback Machine är en typ av specialtjänst, specialfunktion. På samma sätt som Wikipedia är det. Som inte konkurrerar med oss på samma sätt som de stora AI-tjänsterna gör. Det är ingen som vill Wayback Machine något illa. Men däremot så behöver man skydda sitt material.
Men det känns ändå lite skakigt att ansvaret för att arkivera och tillgängliggöra hela världens internet ligger hos en liten amerikansk stiftelse. Finns det ingen annan som tar ansvar? Jo då, det gör det.
Men Kultura 3 är bara på en dator, ja. Än så länge.
Nere i Kungliga bibliotekets tidningsläsesal, bland gamla telefonkataloger och mikrofilm, så finns det faktiskt en dator som innehåller en stor del av det svenska internets historia.
Och då är det inte världens läckraste gränssnitt här.
Men här har vi Aftonbladet från 26 mars 1997.
Ja.
Agneta Sjödin, fångad på fortet, läggs ner.
Ja. Och då kan man ju se att på skärmen här så är det Aftonbladet är en fjärdedel av skärmen på bredden, därför att skärmupplösningen var helt annorlunda, så sidorna utformades annorlunda.
Just det, men om man vill klicka på en länk, då kommer man inte funka, eller?
Det ibland fungerar, för att det gjorde det när man samlade in. Vi ska se.
Den som hjälper mig att klicka runt bland olika svenska mediers startsidor är bibliotekarien Per Nilsson.
Men jag jobbar på en enhet som inte håller på med det som man traditionellt tänker på när det gäller bibliotek, utan vi sysslar bara med elektroniskt publicerat material, online publicerat material.
Och Kungliga biblioteket är kanske mer än något annat svenskt bibliotek förknippat med just gamla böcker. Här i den gula stenbyggnaden i Humlegården i Stockholm har man nämligen arkiverat allt som tryckts i Sverige sedan 1661.
Det började ju egentligen lite som en kontrolllagstiftning, att staten skulle kunna se vad som trycktes i landet, men det övergick väl ganska snart i att bli ett sätt att bygga upp samlingar över vad som publiceras överhuvudtaget.
Numera har det här arkivet fått flytta ner i enorma bergrum under biblioteket. Och mitt bland de dammiga böckerna står även några blinkande servrar.
Och det är där det lagras.
Det som lagras, det är alltså det svenska internet. För Kungliga biblioteket var nämligen inte mycket senare på bollen än Wayback Machine.
När man började 97, då var det en typ av insamling som man började med, och det var att skaffa sig en lista över alla svenska domäner som fanns då, och de var inte så ruskigt många 97. Och sen så laddade man programvaran med det, och sen fick den då gå runt och samla in från de här domänerna.
Inspirerad av just Wayback Machine i USA började Kungliga biblioteket på eget bevåg att arkivera det svenskspråkiga internet i ett projekt som fick namnet Kulturarv 3.
Ja, det är någon sorts ordvits som jag inte är särskilt bekväm med, men det är kulturarv med W och sen en upphöjd trea på W, alltså som står för www då.
Några år in på det nya millenniet bestämde man sig för att växla upp och arkivera vissa hemsidor oftare. Och idag laddar man exempelvis ner startsidor från samtliga nyhetssajter en gång per dag.
Det är väldigt mycket en blixtbild vid ett tillfälle.
Så långt är likheterna med Wayback Machine slående. Men sen börjar skillnaderna.
De gör materialet allmänt tillgängligt. Och det gör inte vi, utan vi har en dator nere i tidningsläsesal där man kan ta del av det här då.
Ja, den som är nyfiken på att se hur exempelvis Västerbottenkuriren eller regeringens hemsida såg ut ett visst datum måste fysiskt ta sig till Kungliga biblioteket. Och några fritextsökningar är inte aktuella på grund av de lagar och förordningar som biblioteket måste förhålla sig till.
För då kan du göra olika typer av sammanställningar när det gäller privatpersoner, till exempel personer som förekommit på webbsidor. Utan åtkomsten nu är att du kan skriva in en domän eller en mer specifik webbadress till en sida. Och så får du se om vi har samlat in den och sen kan du titta på sidan. That's it. Och skriva ut den kan man göra på papper.
Men det är faktiskt inte det här arkivet som tar störst plats nere i bibliotekets serverhall. Sen drygt 10 år tillbaka finns nämligen e-plikten. Som innebär att allt som publiceras på svenska internet ska skickas in till Kungliga biblioteket. På samma sätt som allt som trycks på papper arkiverats sedan 1600-talet.
8-10 000 artiklar per dygn.
Och det är inte så att det räcker med originalpubliceringen. Om en webbartikel ändras ska varje ny version skickas in.
Så vi kan i princip se hur en artikel växer fram. Det kan man ju se ganska ofta på artiklar att det börjar med en rubrik och lite text, för man vet inte så mycket ännu. Och sen kommer det lite mer text och så kommer det en bild och så kommer det en video.
Ni hör ju, en dröm för exempelvis ett mediegranskande magasin som Medierna i P1.
Men just det, för det är ju en sån viktig grej, alltså kring rättelse eller man har ändrat något. Men då skulle man kunna gå in och se vad var det de skrev först som var fel. Och så.
När vi väl börjar tillgängliggöra det, för att det har hittills inte ingått så att säga i vårt uppdrag särskilt mycket att göra det tillgängligt. Och som med mycket av KBs arbete så är ju syftet väldigt långsiktigt. Bygga upp samlingar som sen kan användas för forskning.
Nej, så enkelt var det alltså inte. Det som kommer in via e-plikten går inte att se på den ensamma datorn i tidningsläsesalen. Och det omfattas inte heller av offentlighetsprincipen. Men skam den som ger sig.
Men ta ett hypotetiskt exempel. Att vi på Medierna får tips om att tidning X har helt havererat på något. De gjorde en artikel, gick ut med någonting som var helt fel och sen har de försökt sopa igen spåren och liksom bara ändrat. Skulle jag då som journalist kunna kontakta er och vara så här, kan jag få se på de här olika versionerna, eller är den dörren stängd idag?
Jag vet inte om man gör en bedömning från fall till fall när det väl kommer frågor på sånt.
Jag tolkar det som att vi kan försöka.
Ja, det kan ju alltid göra.
Och det är just vad vi gjorde. Efter besöket på Kungliga biblioteket frågade vi om vi kunde få ta del av samtliga versioner av Sportbladets artikel om Malmö FFs strategi och fick beskedet att det gick bra att svänga förbi bibblan och kolla in dem. Och med det är Medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Avslutningsvis en påminnelse om den gyllene regeln. Gör inte mot andra något som du inte vill att de ska göra mot dig. Ja, det är dig jag syftar på. Du mediechef som duckar frågor. Vi hörs.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.